I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Och så var det måndag den 8 april. Vi säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av det som är Toto-svenskan. Vi har en trepoängare, vi har en enpoängare, vi har en nollpoängare i studion denna måndag. Vart ska vi börja med? Vi börjar med nollpoängaren. Läget då?
Titta inte på Svångvä, jag tänkte, vad skönt att börja där borta.
Nej,
ja, men det är som det ska vara, tänker jag. Efter den insatsen och det resultatet. Så att, det kunde vara värre. Det kunde vara bättre, men vad fan, vi överlever ändå.
Men det var framförallt väntat.
Ja, 100%.
Ja, det var det. Spången då?
Ja, men nästan en copy-paste på det svaret, vill jag väl säga. Det var utifrån matchbilden var det väl ett ganska rättvist resultat, får man säga, på Tele2. Men alltid såklart, tappa poäng sent på det där sättet är ju alltid vidrigt, såklart. Så att det är, påverkar mig fortfarande ändå, lite grann.
Det ska bli intressant att se när vi rör oss till BP-AIK-surret, med tanke på att vi hade en omgång ett där en domare på Gamla Ullevi hamnade i fokus. Det ska bli intressant att se vart vi landar när vi ska prata BP-AIK. Sådär. Vi återkommer till det. Josip Ladan, tre poäng i bagaget. Hur mår vi?
Liten.
Det har varit en tuff helg för dig.
Kontinenthelg med allt vad det innebär. Från väder till utserveringar till en sunkpubsrunda som började på tidigt lördag. Avslutades mycket sent. Stor shoutout till arrangören. Tidigare också i Toto-svenskan, Ebbe Hjärten. Avrunda med...
Älskar sina sunkpubbar, Ebbe.
Ja, det gör han.
Ja, det gör han.
Det gör jag också, det ska gudarna veta. Och sen piska på Bajen söndag. Perfekt. Njöt och hade det jävligt trevligt. Så, och sen då stora smolket i Glädjebägaren, vi kommer ju till det.
Det var att åka tåg hem.
Alltså åka tåg är ju van vid, men framförallt ordningsmaktens lilla verksamhet som bedrevs under hela gårdagen.
Ja, det har varit alltså efterspelet av Malmö-Bajen har ju haft sina sidosåser. Alltså det har ju varit dels den kanske tröttaste, ska vi städa av den trötta direkt?
Alltså stämningsgrejen.
Ja, alltså... Malmö tycker vi var bäst på läktaren, Bajen tycker vi var bäst på läktaren. Och sen snurrar det i all evighet. Man känner bara, aha.
Ja, men det var också, det finns ju ett korn av, eller korn, det finns en ganska stor skopa av hyllande också av Malmös nya bortasektion. I det när Bajen säger att vi hördes mest. Jag menar, jag kollade på TV. Där hördes Bajen väldigt, väldigt mycket. Jag satt inte och klockade liksom vem som pikade när.
Satt inte med decibelmätaren
heller och kände att... Nej, så hade en ettåring också som skulle underhålla samtidigt. Så det var trögt att göra det. Men det var ju det som Bajarna menade. Och jag tänkte, stod man där i Bajensektionen så hörde man inte Malmö överhuvudtaget. Och sen blir det ju alltid det här liksom anekdotiska bevisföringen som folk för vad gäller tv-sändningarna. Vem som hördes mest. Men...
Ja, och så här, de som stod i Malmöklacken... De hör ju sig själva mest, såklart. Ja, så att det blir... Det är så jävla, och så här, har vi inte lärt oss det här nu en gång för alla? Alla jävla Stockholmsderbyn också med bevisföring att borta klacken, alltså är man 2000-2500 som åker till Malmö, eller har man en borta klack där det är så här, det är biljettsläpp tisdag klockan 11:30, Ja, det är ju de som är mest sugna på att faktiskt stå på en bortaklack som köper de biljetterna.
Du får ju kvalitet före kvantitet.
De kommer ju att vara mer röststarka, medan de som är hemmalag i derbyt, ja men där kanske, alltså när det är bortaderbyn gillar jag att stå i bortaklacken och då sjunger jag min strup ut av mig, men när det är hemmamatch så sitter jag på min plats på långsidan. Alltså, det blir ju alltid så här, så kan vi bara en gång för alla liksom, ja, sluta mäta
jag tycker det
organet.
Hela den här vem hördes mest, vem hördes inte mest, alltså hela den diskussionen och alla de här argumenten, oavsett vilket lag man reppar eller vilken stadion eller bortasektion det är som gäller, alltså att om Halmstad hemma kan låta som att de är 2 miljarder på grund av att de står på läktaren som är precis under studion och att det låter som att det är så sanslöst jävla drag där varje gång. Det visar ju också någonstans på att den här diskussionen är helt meningslös. De låter 10 000 pers fler än vad de är. De låter säkert, när man är på plats, vara så bra. Men när man tittar på liksom en match från Örjans Vall och plötsligt hör man inte blåvitt för att det står någon och skriker på halländska liksom i 90 minuter. Det säger allting.
Ja, alltså jag tycker bara att den är trött, den diskussionen. Men vi är igång igen med allsvenskan. Ja, låt oss konstatera det.
Den diskussionen är fruktansvärt trött, men ännu tröttare blir man när man liksom ser och liksom från ögonvittnesposition egentligen från ordningsmakten att det är blåljus och det är posteringar och det är ingripanden som...
Posteringar, vad är det?
Nej, men att man liksom kliver ut, marschen går och sen så kör det fram 6-7 piketer och lastar ur. Och så står polisen bara och stoppar marschen helt utan anledning. Man kör in lite hur som helst, när som helst. Går bredvid för att markera lite närvaro. Och någon gör någonting i marschen så ska plötsligt 8 stycken in och ta vederbörande. Och sen efter allting det som händer. Liksom folk går lugnt och fredligt. Inte en bajare i närheten. Det som händer efter då. Och plötsligt sitter liksom ultras tillsammans med barnfamiljer och gamla tanter och gubbar. Nere på leran bakom en grillkiosk och blir fotade och legitimerade. Och så undrar man vad fan det är som pågår. Och det är blott, man kom själv undan med blotta förskräckelsen. Inklämd mellan 2 polisbilar och låtsades ha jätteont i benet. Och då fick man gå ut därifrån. Men,
ja, du körde en fejkad skada.
Men vissa, alltså det är där. Men det handlar i de lägena om att så här, varför... Alltså prioriteringsfrågan, alltså så här, det är klart att om du trissar upp stämning och det är 2 parter som trissar varandra lite grann, men här fanns det ingenting överhuvudtaget som kunde föranleda den saknade proportionaliteten från polisen att göra det de gjorde. Och jag tycker det är beklämmande och direkt skrämmande att ingen snappar upp det här, för att lika snabba som framförallt lokalpressen i Malmö i Skåne generellt är på att göra orkestrerade hyllningsartiklar med Mr. Superåklagare himself, lika tyst har det varit efter det här. Och tro mig, det finns skildringar, det finns vittnen och det finns folk att prata med som inte har någonting med någon organiserad läktarkultur att göra, men som blev behandlade som den sista sortens skit. Och det gör mig, alltså så här, visst seger mot Bayern och det tifot som vi kommer prata om sen och allting med hemmapremiär, vad det innebär, men det är den, liksom den tanken och allting man tar med sig därifrån är bara så här, vad fan är vi på väg någonstans?
Verkar vara värst nere i Skåne. Alltså de här grejerna, det har ju varit hembesök och allt möjligt som har...
Det är väl kanske en av få baksidor med att vara på något sätt ensamma i sin stad också, att det blir tydligare under lupp. Det kanske, alltså när man pratar om organiserade supportrar och den liksom privatkännedom som polisen har kring dem, så är det ju enklare i Malmös fall, tänker jag mig, att hålla koll på ett lag och en typ av supportrar där snarare än i Stockholm där det finns fler till antalet, men också att det är mer utspritt kanske, så upplever jag det som att, ja, du har ju bättre koll, men man har ju nått så mycket rapporter om hur det är med en annan reflektion gällande det där som jag tycker har varit tydlig. De AIK-matcher jag har varit på hittills så är det ju att polisen har ju på något sätt gett sig fan på att den här infekterade relationen ska på något sätt upprätthållas. Även matcher när det är lugnt, alltså AIK hittills, både cupderbyt och även premiären mot VSK, så har det varit hur lugnt som helst. Det har inte funnits något stök eller ens ambition till stök i anslutning till arenan vad jag har sett. Men det har ändå blivit rörigt i insläpp bakom läktare. Det har liksom på godtyckligt sätt plockats folk med hänvisning till maskering. För att det var en snubbe som blev plockad vid norra på premiären för AIKs del. För att han då hade maskering på sig i form av luva uppe på, för att det är kallt ute och solglajer. Och då blir det lite så här, vänta nu, ska det klassificeras som en maskering? Vart fan går den gränsen? Och ska en enskild polisman i en sån situation har rätten att på något sätt göra den bedömningen. Jag fattar om en person har på sig en balaklava. Det finns inte så mycket att säga om det. Men det är ingen situation som kommer vara bra om polisen på något sätt ska gå in och provocera fram situationer för att det är det narrativet man vill driva. Då har vi en jävligt lång säsong till mötes.
Och det har vi nog oavsett vad.
Och vi ska ringa nu också, men det är framförallt alltså den biten med den här riskbedömningen, enskild polisbedömning i varje situation. Det här är en myndighet med en våldsmonopol, det får man liksom inte glömma. Det måste man ha med sig i bakhuvudet. Men att liksom på ett onödigt sätt eskalera och uppvigla en situation som enligt alla, och då inte bara de som direkt berörs eller som har mest med polismyndigheten att göra, att till och med vanligt folk eller gemene man, julgranar, vad vi nu vill kalla dem, att de måste säga hej, vad är det som händer? Och det är liksom, det finns ingen, till exempel nu var det ju, alltså de här personerna, då ingen fick prata med någon, man liksom, folk kan ju sina rättigheter också, jag börjar liksom, kan jag få ditt tjänstgöringsnummer? Nej, håll käften, sätt dig ner, och du vet, allt det där. Och det som du pratade om, Spången, att just det har blivit så i Malmö, det har ju borta supporter i Malmö har ju fått det där tydligast. Mm. Den upplevelsen, Bayern i kuppen för många år sedan, det var ju det tydligaste exempel, men nu det är liksom en generell attitydförändring från hela myndigheten mot all. Men ja, vi
får släppa det. Vi har en tid bokad med Isak Kiese Thelin som blev stor matchhjälte, får man lov att säga, med två kassar.
Medan vi kopplar upp, glöm inte, vi gör ju Toto-svenska tillsammans med ATG. Nu ringer det där borta.
Ringer vi tar det här borta, vi får ta det efter. Nu ringer du på flera håll och kanter, så jag fattar ingenting. Nu har vi Isak Kiese Thelin med oss. Välkommen!
Tack så mycket, tack.
Hur är läget?
Mycket bra. Ska inte klaga. Solen skiner fortfarande här sedan igår, så vi njuter.
Du, grattis till segern. Vi måste väl nästan börja i änden inramning, för jävlar vilken koreografi det bjöds på när ni tågade ut på gräsmattan.
Ja, det var helt galet alltså. Vi snackade om det efter matchen direkt, liksom, att det var 3D-grejer liksom, så vi... När man kollar först, jag var tvungen att kolla igen liksom. Det såg ut som att de verkligen stod på torget där. Så det var något annat alltså.
Går det som spelare att bli van med sån här inramning?
Nej, man blir inte van. Man blir liksom lika, ska man säga, överraskad varje gång. Så det är sjukt bra jobbat av alla inblandade. Och jag sa det sen på kvällen när jag kom hemma, när man ska vara glad, för det är inte många som får vara med om såna här saker liksom.
Hur är det, för att jag kan tänka mig att så här, uppvärmningen är gjord, man har varit i omklädningsrummet, lite sista pepptak och sådär. Jag kan tänka mig att adrenalinet är liksom på max och man är extremt fokuserad, och så kliver man ut och möts utav det där. Missförstå mig rätt här nu, jag menar inte att det tar fokus, men kommer man liksom ur den här adrenalinbubblan när man ser det där, för att man blir så här, oh jävlar, vad fan har de hittat på nu? Och sen snabbt tillbaks in att så här, just det, fokus.
Det jag ska vara ärlig, man kommer upp ett steg till liksom i adrenalin, och vi säger till varandra där ute, bara ta in energin, och sen så tar man in det i matchen och försöker bara köra. Så personligen försöker jag hålla mig ganska lugn fram tills man kommer ut, för man vet att det kan komma något sånt där, så då får man ännu mer energi.
Du, det var ju en första halvlek som ni dominerade ganska så jävla rejält, och det var en helt annan matchbild än vi fick se när ni mötte Peking på bortaplan. Hur förberedda var ni på att matchen skulle liksom gå i den riktningen, att ni skulle dominera bollinnehav och att Bayern skulle vara väldigt låga och sådär? Hur mycket var det liksom en del av matchplanen?
Vi hade faktiskt snackat om att de kanske vill gå lite högre och vill ha bollinhav, så vi var inställda på att i vissa perioder av matchen så kunde vi liksom inte ligga lågt, men ligga lite lägre än vanligt. Men vi märkte ganska snabbt att vi tog initiativet direkt, som vi såklart ville, men vi var riktigt bra försvarsmässigt skulle jag säga första halvlek. De kom inte långt.
Om vi tittar på, jag har sett om matchen nu två gånger, Isak, den här första halvleken och det ni gör med Bayern eller mot Bayern, hur man nu tolkar det. Var rankar du den enskilda insatsen sen du kom till MFF? För det är, från supporterhåll är det bland det värsta, alltså värsta i positiv bemärkelse man har sett.
Ja, det är den bästa halvleken faktiskt. Det blev, som du säger, jag kollade också matchen igår kväll, och då kopplar man liksom, de hade inte sett skott på mål. Och vi får det exakt dit vi vill. Vi jobbar med att vi vinner tillbaka bollen nästan direkt varje gång. Duellerna i backlinjen. Det är inte kul att möta de grabbarna där bak, liksom hela backlinjen. Så nej, och vidare uppe vi springer på. Vi hade bra connection hur vi pressade och sådär. Så det var, nej, det var topp som du säger faktiskt.
Gav ni någon extra, vad heter det, fick Sebbe äta någon extra sallad eller någonting? För jävlar vad han sprang, och han sprang på ett bra sätt. Alltså det var löpningar, det var klackar, det var skarvar, det var ytor, det var en mot en, det var allt möjligt.
Ja, exakt. Nej, jag tycker Sebbe faktiskt sen den här nya säsongen har dragit igång, redan direkt från första säsongen har tagit nya kliv, stora kliv från förra året. Han var riktigt bra förra året, men har fortsatt ta kliv. Vi är på han varje dag, så som du säger, så han får höra en del, men det är bra. Han tar åt sig på rätt sätt och krigar på. Mm.
Jag tycker det är en detalj där som är intressant, Isak, som du är inne lite grann på. Det är just duellspelet från er backlinje. Alltså det är lätt att hamna i, ni har inlett som ni har gjort, ni gör massa mål, du gör mål och sådär. Men just duellspelet, kanske framförallt från Pontus Jansson och Cornelius, att de är... Alltså de vinner ju dueller, men vinner dueller och vinner bollen i samma situation på något sätt. Vilket, alltså med mina lekmannaögon, det måste ge er någonting extra i när man pratar om att behålla tryck på lag som ligger lågt och så vidare. Kan du försöka sätta ord på vad det ger? Att när Ponne går upp en duell så vinner han, skyfflar bort spelare, men se till att också få med sig bollen och att ni kan liksom påbörja ett nytt anfall på det. Vad ger det i ert spel?
Nej, det är extremt mycket. Jag vill också flika in Jens Stryger Larsson också, var galen liksom, han vann varenda duell också. Så nej, det ger extremt mycket. Och jag vet själv som offensiv spelare, det är inte kul och för det första torska dueller, det kommer hända. Men sen som du säger, när vi vinner varenda andra boll eller att de vinner den själva och sen spelar därifrån, de får knappt andas då. Så det är otroligt viktigt. Och de är grymma på det.
Du, vad säger du om ditt eget? För vi har ju varit lite spekulativa här i inledningen på säsongen. Att förra säsongen så fanns det, då var det du som var liksom ensam nia. Det fanns ingen tydlig liksom andra nia i truppen. Och så kommer Botheim in och vi har spekulerat lite grann att okej, kommer Rydström, han har inte spelat så mycket med två anfallare. Kommer de växeldra lite grann? Eller ska man liksom utsätta Isak för konkurrens här? Men så har du ju inlett säsongen och ni har spelat tillsammans. Vad säger du om ert samspel och vad är det i honom som liksom gör dig ännu bättre?
Nej, vårt samspel har blivit bättre. Vi hade en första match där jag inte tycker vi var bra alls tillsammans. Det var i cupen eller någon träningsmatch. Och sen dess så har vi fått spela ihop oss mer och mer. Och vi börjar trivas jättebra tillsammans. Och han, det som passar mig är att han är rörlig. Han gillar att komma ner ibland och kombinera. Men sen också ta sig in i box. Och det här kombinationsspelet, det gillar jag mellan oss två. Vi bygger på det hela tiden och försöker hitta varandra. Så nej, jag tror det, jag har sagt det innan, att det blir tufft för motståndarna att möta när du har två strikers på planen och speciellt i boxen. Så vi blir, hur ska man säga, vi har massa olika vapen, så det är grymt.
Du leder själv över på det, för att Malmö, vi har pratat om det 100 gånger innan, att just den här tilten på vänsterkanten, att det var så väldigt tydligt förra året, och nu finns det 5-6 olika alternativ att anfalla, och inte bara det, utan att det finns 5-6, ibland 7 spelare i motståndarnas box när ni kommer till avslut. Jag tänker på andra målet du gör. Det känns som att när Taha drar sin gubbe, att det enda han letar efter är dig på bortre. Är det någonting ni har tränat på, eller visste du att bollen skulle komma?
Ja, exakt. Vi var inte nöjda med det förra året. Att vi ville få in fler folk i boxen och bli bättre på kontringar. Och som du ser, det Taha gör där, det vet vi. Vi har tränat på det, som du säger. Så det är ingen slump att det händer. Vi hade video idag och så gick Henke igenom det faktiskt och visade ett annat klipp där vi hade snackat där jag ville gå på bortre men gjorde det inte, och sen så idag så blev det så. Så det var skolbok från träning faktiskt.
Kändes som en intränad variant nästan.
Ger dem inte för mycket
spontant.
Nu?
Nej,
det var spontant. Men bra spelare som löser det. På små ytor.
Du, jag såg idag att ni ska ut och spela någon U21-match med AC och Oliver Berg och gänget, och satt och tänkte på hur fan ska de här gubbarna in i det här laget? Alltså hur ska ni göra för att hålla hela truppen på tå och nöjda och glada och sådär. Ni har ju på riktigt två lag som båda två hade varit typ favoriter att vinna serien.
Ja, det känner vi på träningarna när vi spelar 11 mot 11. Det är två bra lag som möter varandra. Men skador kommer, vi har många matcher. Så just nu är alltså känslan i truppen fantastisk. För det är egentligen det enda som kan förstöra det om man blir lite för mycket, hur ska man säga, egoist. Så det är klart, Henke har pratat mycket om det. Vi vet det. Man är aldrig glad när man inte får spela, men alla som har varit på sidan har ändå bara fortsatt köra liksom. Så det är fantastiska, hur ska man säga, karaktärer på det sättet vi har i truppen. Så jag är inte så orolig för det, men det är klart, det är många bra spelare.
För egen del då, tre mål på de två inledande matcherna, som du är inne på när du beskriver din anfallskollega Botheim, så känns det ju som en spelare som kanske rör sig över lite större ytor, springer lite mer. Och min analys av din roll efter de här två första matcherna är att du får kanske ta lite mindre skitgöra i defensiven, lite mindre komma ner och möta boll och vara ännu närmare mål. Gör det att ribban ligger på 20 mål den här säsongen? Eller var ska vi sätta ribban efter tre mål på två första?
Nej, jag vill inte prata för mycket. Alltså. Vi håller med ödmjuk. Det är väl det som du ser. Han rör sig mycket och gillar att röra sig. Och det är bra för mig. Och, jag har ju min roll också. Alltså, jag hade kunnat röra mig mer, men vi har instruktioner lite på vad jag ska göra. Och så får man använda sina styrkor. Så det kan vara att ligga där framme och hålla upp deras backlinje, så får han operera lite nedanför ibland och ibland bredvid.
Ja, men starten ifrån Isak Kristelins målkonto är klart godkänd i alla fall.
Det är okej.
Härligt, du, lycka till härnäst med det som komma skall, och tack för att vi fick ringa.
Tack så mycket.
Ha det bra.
Tack Isak.
Tja.
Toto-svenskan görs tillsammans med ATG som ni vet, och inte bara våra tripplar och big nines och andelar som ni känner till sedan tidigare som vi har ute på atg.se/toto, utan vi ska ju till och med gå live, vet ni. 17 april kör vi ett live-event på O'Learys 12. Thomas kommer vara där, Freddy kommer vara där, Svanen kommer vara där, Emma Fällman kommer vara där också från travvärlden, eller ridsportsvärlden, eller vad man nu än vill kalla det. Live-event, biljetter finns ute i våra sociala medier och på övriga kanaler, så att in och kika och lös er plats redan direkt. Det är alltså en kombinerad Champions League och V86-kväll från Norge och Sverige, så att det kommer bli ett jävla drag.
Lite mer Malmö, sen lite Halmstad, sen lite Bayern är planen här. Men Gurra, från ditt håll, hur jobbig var den här matchen med tanke på hur jävla bra Malmö visade sig vara?
Nej, men jag tror att den var jobbig på så sätt att vi fick ju bara en liksom ytterligare kvitto på hur långt ifrån vi är att ha någonting med toppen att göra på riktigt. Jag skulle säga att skulle vi leva mot Djurgården idag, så skulle det förmodligen se ungefär likadant ut spelfördelningsmässigt. Sen var det, liksom, det är ju poäng som vi inte räknar med att vi ska få ens en enda liksom, när vi åker ner dit. Så att det är ju lätt att smälta på så sätt. Men just
det är historiska skäl du tänker på. Exakt. Discovery tryckte ju på det mycket innan, de 10 senaste.
Men skillnaden i kvalitet på planen blev liksom extremt tydlig. Och framförallt med tanke på att ett par av våra liksom nyckelspelare inte kom upp i nivå alls, så blev det liksom extremt stort.
Blev man liksom förvånad ändå, även ifall man någonstans hade räknat in det? Blev man någonstans förvånad över hur bra Malmö var?
Ja, alltså första halvlek framförallt var det ju liksom...
Det är ju slakt.
Det är slakt. Alltså man kan inte på pengarna.
Halvtid är 15-0 i avslut.
Ja, jag vet, men så det där var lite trött på. För det är så här, men det är lite vad det är ibland. Men det var ju liksom att, om du tittade så här, vi var ju liksom inte ens nära ett avslut heller. Alltså, ibland kan man ändå säga, men vi var ändå framme där. Och så här, men vi, liksom, vi har en långboll som skulle kunna bli farlig.
Ja, alltså, och en slarvig bakåtpass av ponny.
Ja, exakt.
Ja, men det hade varit intressant, alltså mer intressant än skottstatistiken hade ju varit så här, hur många gånger har Bayern kontroll på bollen på offensiv plan? Det går att räkna på en hans fingrar.
Ja, absolut. Så det var vi kanske besvikelsen. Jag trodde ändå att Kims fotboll och mentalitet skulle ha satt sig lite mer. För det kändes som att vi lite kom ner och tänkte så här, men vi kan nog göra det här som Kim säger att vi ska göra. Och sen så var det som att man insåg ett fem minuter att det här är för bra för oss. Vi pallar inte det. Och så föll vi bara liksom ihop, eller ihop gjorde vi inte, men vi föll ner alldeles för lågt.
Josip, vi spekulerade lite kring Malmö 11 här i fredags, eller om det var onsdags, och du var inne på att det hade bytts lite grann på träning och eventuellt treback, eventuellt en ensam anfallare. Det blev ganska få förändringar, men det vart ju ganska tydligt här att Malmö har lite grann två olika lag beroende på hur man vill spela. Alltså kontringsfotbollen, inte Peñas favorit. Nej. Den här dominanta relationsfotbollen, då passar han bättre.
Ja.
Men vad känner du efter, liksom, vad kände du efter första halvlek?
Ja, att det bara var fest och klang och jubel på många sätt. Nej, men det är det som Gurra är inne på. Alltså, dels Bayern i grund och botten gör ju ingen dålig insats på det sättet, utan dels slarvar de när de har chanserna. De har väl ett par halvkontringsförsök och så kommer passningen mitt på Stryger Larsen istället.
3-2 läget där.
Ja, liksom passningen går mitt
sliding på. Sliding doors moment.
Lite grann. Mm. Men Malmö gör ju också Bayern bedrövligt dåliga, för att de låter dem inte andas. Vi har ju pratat om återerövningsspelet innan. Alltså jag kunde räkna vad var det, 5-6 sekvenser på 2 minuter när Bayern får bollen och den redan är borta. Och det handlar inte om att Bayern, den enskilda Bayern-spelaren förlorar sin duell, utan han har ingenstans att ta vägen, för att det är 2-3 man som är på varenda jävel, alltså från sekund 1. Och det knäcker ju dig till slut, för att när du väl får de halvlägen eller lägena, lyckas du inte förvalta dem, då tänker du mer så här: okej, men om jag inte ens lyckas göra det där, vad fan är det då värt? Mm. Pinas börjar skicka bollar åt helvete upp på rad 8. Winter springer ihjäl sig och försöker göra det han kan, och alla mest går runt i ett vakuum lite grann, för att det knäcker din spelidé när du inte ens får chansen att försöka etablera den.
Men det som är spännande med det, för det nämner du faktiskt i kommenteringen också, att Malmö, de flesta, när vi slår den här korta insparken, så de flesta lag kliver ju direkt. Och Malmö lät oss ju spela ut ytterback. Det fanns ju en yta där. Alltså vi kunde ha gjort så mycket mer med bollen, men då var det som att vi var helt paralyserade av att alltså, varför pressar de inte oss? Och så stod vi liksom med bollen bara, men... Och sen så blev det en chansboll och ingenstans, och det fanns ingen kvalitet på någonting.
Och där är det också, för det där är det också taktiskt, att även om Botheim och Isak halvpressar...
Ja, de står ju där.
Ja, de står liksom där.
Så här, vi är här, vi
men låter du den gå ut till Pina, så är det lättare att pressa honom än vad det är att pressa.
Ja, Malmös triggers var ju på ytterbackarna.
Ja.
Och jag tycker den detaljen vi tog upp där med Isak, just... Alltså, jag tycker det är så tydligt att egentligen hela backlinjen, men framförallt kanske de två mittbackarna, att det är tydligt att de har ju fått... antingen taktiska direktiv eller någon form av mandat att även i liksom så här halvluriga lägen 50-50 där så här slarvar du här, så är det ett halvt friläge för Irabi eller vem det nu är som ligger på rulle, så har mittbackarna dels kvaliteten men också mandatet i att göra det, vilket ju gör att Bayern får ju att de får ju aldrig andas, och när de är inne i en period av någon form av liksom monumental press, så liksom det avtar aldrig, utan pressen blir så lång, det blir 10 minuters sjok istället för att... Alltså det kunde jag känna i bitar av andra halvlek mot BP för AIKs del, att när AIK väl börjar trycka på lite grann för att jaga kvittering eller ledningsmål eller vad det nu än är, om BP skickar en lång som är så här halvjobbig för Sotte eller vem det nu än är, då tar man det säkra för det osäkra och skickar ut den över, alltså längst upp på taket på läktaren för
och
att bara...
Och så får de andas.
Och så får de andas och liksom strukturera om det, medan i Malmös fall så det blir liksom inga sådana perioder där Bayern på något sätt får vila, utan det är en pågående forcering från minut ett, och det blir så jävla jobbigt just på bortaplan.
Och andra 2-0-målet, det är ju just att när det är så här, bollen är död och man ska hinna andas, det enda Nanasi gör är att fortsätta springa framåt när inkastet kommer från Peña. Peña tittar upp, okej, men jag lägger den över honom för att Botheim redan är rättvänd. Bam, ut på yta, Tahali bortre stolpen, mål. Alltså den grejen,
alltså, för att Nanasi måste vara en sån jobbig jävel att möta, för att han tar liksom aldrig bara the easy way.
Men alltså igår så att man bara funderar på vad fan han gör här, alltså, det är liksom, det är sällan man tänker det, men det var liksom, han är ju så extremt mycket bättre än alla andra på planen. Man bara säger, ja, nej, men vad kul.
Det är nog för att han tycker att det är kul att spela fotboll, och han känner att här är jag helt överlägsen, jag kan lika gärna fortsätta vara kvar, alltså, det är vad jag vill.
Men och det är ju liksom det, den här säsongen är ju vad det är med Malmös på något sätt styrkeförhållandena, men det är... Och det är ju för alla oss andra så är det ju deppigt att man på något sätt nu liksom, jag, Bayern kommer nog inte ha med liksom en toppstrid att göra på det sättet, men det är inget pissgäng liksom. Men man känner ändå från första sekund att de har inte en chans. Alltså Malmö har varit dominanta i, vadå, 10 år nu ish. Men man har ju ändå alltid känt att så här, när det kommer ett övre halv, alltså det är klart att det går att ta poäng. Det går att
spela till. Frågan Hjälby.
Ja, men så här, de är mänskliga på något sätt.
Jo, och även så här, förra året så är det, alltså Malmö vann förra året, men det var ändå en match där det var så här, i ett highlights-paket, gick och plocka ut 4-5, liksom bra Bajen-chanser och något mål och någon fin räddning av Dahlin. Här är det så här, ja, det var Ponnes halvslarviga hemåtpassning som i slutändan inte blev en målchans. Det var det.
Nej, men jag tycker att det är så här, i tider när så här, vi minns ju Alexander Axéns lilla utspel mot eller vad man nu ska benämna det som.
Du börjar tänka att han har rätt här.
Nej, tvärtom. Att skillnaden så här, när man pratar om vad tränare faktiskt kan göra med lag och hur stor inverkan en tränare kan ha på ett lag. Det har ju funnits hur många upplagor som helst de här 10 åren där man har tittat på Malmös trupp och tänkt hur fan ska de här tappa en poäng? Men det gör de. Men skillnaden för mig, det stora, ja det är framförallt en bredare trupp. Men det stora för mig är ju att man nu har en tränare som faktiskt är totalt dominant han också. Och det gör ju att från sekund ett så är ett lag som, vadå, skulle absolut kunna bli 4 i år om det vill sig hyfsat väl. Ser ut som ett lag som skulle kunna åka ur i jämförelse liksom. Och det är, ja, som sagt, det är ju jävligt deppigt för alla oss andra.
Håll kvar den tanken, för vi ska ringa Baffo nu. Det spelades fotboll på annat håll också. Matchvinnartema idag.
Verkligen. Ja, någon form av poängräddartema.
Poängräddare. Vasic, då honom ringer vi.
Straffsnoppar.
Det är nära att bli exakt stor synda folk. Här har vi Baffo. Hur mår vi?
Hur mår ni? Jag mår jättebra.
Härligt. Ja, vi mår alla tiders vi också. Du, grattis till segern.
Ja, men gott. Gott.
Det var en seger som...
Tusen tack.
Det var en seger som satt ganska långt inne, du?
Väldigt långt, utan att det ska låta fel.
Ni fick slita för det. Ni blev, alltså, du gör mål tidigt i matchen. När gjorde du mål i Allsvenskan senast?
Det var nog ett decennium sedan. Jag tror det var 2014. Norrköping borta.
Kändes inte så liksom euforiskt? Du kände som en van målskytt när du dels gjorde målet men också firade det.
Nej, men det kommer väl från målen i Superettan, får jag väl utgå ifrån. Och från träningarna.
Ja, men då så.
Riktigt rutinerad målgest. Lite händer bakom öronen, läggs med borta klacken.
Lite Pippo Inzaghi sådär.
Väldigt enkelt. Men du, vad säger du om matchen annars då? För att efter målet så känns det som att då lägger ni om till att liksom, nu har vi 1-0, nu ska vi försvara den här ledningen och domaren kan blåsa av om 300 minuter om man vill. Vi kommer ändå försvara det här målet så som ni gjorde.
Nej, men alltså efter målet så känner vi att vi är med i det på riktigt. Vi snackade innan i veckan innan matchen om att studsa tillbaka från Sirius-matchen som vi var väldigt missnöjda med. Och att komma rätt in i matchen, få med oss publiken. Och det var exakt det målet gav oss. Vi fick med oss stödet från läktaren. Och sen såklart att vi vill ju inte hamna så pass lågt, men Blåvitt är sårbara där bak. Men vi hade ju trots allt problem med att komma ur deras press, får man ju ändå så säga. Och därtill så blev vi väl helt enkelt lägre än vad vi ville vara. Men sen hade vi ju nog de största målchanserna ändå. Naim som kom helt emot mot målvakten till exempel och så vidare. Så ja.
Vad säger du annars, hur var det att möta Blåvitt? För de kastade ut ett väldigt offensivt lag. Men tittar man på, som du är inne på, målchanserna efter matchen. De har ju ett offensivt lag, men de har ju liksom ingen riktig central anfallare som du och Ante behöver hålla koll på där inne. Utan det är väldigt många yttrar egentligen. Kände ni att ni hade bra kontroll på dem trots att ni var så låga? För de skapar inte jättemycket målchanser.
Nej, men det är absolut det som du säger. Alltså, de saknar väl den där spetsen framåt. Den Marcus Berg-spelaren. Sen det är klart, oavsett så har de ju ett bra lag. Fotboll är fotboll. Man kan ju inte slappna av oavsett. Men de har mycket boll i matchen. Men samtidigt så känns de inte jättefarliga heller. Till skillnad på om man ska jämföra med Malmö när vi mötte dem i cupen. De har ju mycket boll. Malmö kommer ju ha mycket boll mot alla lag. Men där har de ju en så spetsen också för att för att borra igenom ett lågt försvar. Avslut utifrån. Isak Thelin, den nya vetan, Botheim in i boxen. Så de har ju en väldigt bra variation.
Har ni, nu gör ju du målet och ni håller nollan, vilket gör att du får iklära i rollen som matchhjälte. Men har ni också ringt och skickat någon blommor kanske till Tim Rönnings, jag vet inte om det är fru eller sambo, att barnet kom i rätt tid, för att han gör ju också en jättematch.
Ja, nej, men det är klart Tim gör en otrolig match. Med tanke på också att ställa om till fotbollen och bidra med en sån prestation direkt efter. Så det är alla applåder och eloger till honom. Vi snackade med honom innan matchen och efter matchen, och jag tror nog att han också känner någonstans att han fick bära den röda kappan, Superman-kappan.
Hur, alltså vad kände du när du såg att Arbenor Mukolli drar den straff han drar?
Nej, men man tänker ju yes. Alltså det är klart, så man som medspelare så tänker man bara att Tim har den. Vi har slått många straffar på träningen. Och han är jätteduktig på straffarna, och sen utnyttjar han sin längd, får man väl också säga, och hänger kvar med benen. Så det är klart, han räddar oss verkligen.
Du, hur viktigt var det för dig att studsa tillbaka efter plattmatchen ni gjorde på Studenterna? Så med tanke på att det som väntar härnäst är ju VSK och Brommapojkarna i de kommande matcherna. Två lag som ju ni behöver ha bakom er ifall ni ska överleva ännu ett år i Allsvenskan. Så med tanke på det, hur viktigt var det att få den här moralstärkande segern nu?
Nej, men det var som jag var inne på, det som vi snackade om innan denna matchen. Det är allt helt enkelt. För vi var otroligt besvikna efter Sirius-matchen, där vi kände att vi var inte där helt enkelt. Det var lite för junioraktigt, får man väl säga. Så det enda vi sa att vi skulle studsa tillbaka också. Vi skulle visa Blåvitt hur svårt det är att komma till ett Örjansvall. Fullsatt Örjansvall och hämta poäng. Det bevisade vi. Och återigen så bevisar vi att vi har ett bra försvarsspel. Vi kan ligga lågt. Vi är trygga, komfortabla. Vi gör det svårt för motståndarna. Och samtidigt så är vi vassa på våra omställningar när vi får lägen.
Josef, om jag ser bakom dig, om jag ser rätt, jag kan mitt Göteborg. Det känns som att du är på NK. Kanske ska unna dig NK här någonting.
Ja, nej, men det stämmer. Jag är här och luktar lite patin och sådär. Se om man kan få till något.
Dolta matchvinnare.
Unna sig.
Men jag måste fråga också, bara om du har du haft ett snack med Jonathan Svedberg?
Lagga.
Ja, vi har lilla lagget.
Ja, är det min? Ja. Nej, men du har helt rätt. Du är helt rätt. Du kan din sak.
Har du haft ett snack med Jonathan Svedberg, tänkte jag. Självmål i premiären mot Sirius och mot Blåvitt igår har han en jävla snedspark i kryssribban. Har du, liksom, har du visat honom vilket mål han ska skydda och sådär, eller?
Ja, och en straff också på det, va?
Ja, det är till och med det.
Nej, skämt åsido. Nej, men det är ju fotboll. Det är en del av fotboll. Liksom. Shit happens. Det viktigaste är att man drar åt samma håll som lag. Och peppa och motivera varandra. Och det gjorde vi. 3 poäng slutet på dagen. Och det är allt vi bryr oss om.
Härligt. Du, grattis till säsongens första 3 poängare. Och grattis också till matchvinnarrollen. Även om du får dela den lite med Rönning då.
Nej, han kan få behålla den själv faktiskt. Jag ger honom den.
Ah, okej. Okay. Ja, det är inget med det. Han tar matchvinnarrollen, du tar en ny parfym. Det blir bra det.
Ja, det blir jättebra.
Härligt. Vi hörs då.
Ja, må bra.
Detsamma. Tja.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler, och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna. Och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan... ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med, så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan vi går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion, vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne, för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har
på lite
linneskjorta? Inte... Spring till en MQ-butik eller MQ.se.
Men dessutom, ja, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, ja, prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har två par.
Ja, jag vet, Thomas. Jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirts som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna, så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se, för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack, MQ.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Gurra, vi hade ju med oss Kim i fredags. Mm. Då pratade vi om just dilemmat när man möter ett så bra lag som Malmö ju är. Att så här, på bortaplan, ska man behålla identitet och tänka långsiktigt? Eller ska man vara resultatcyniska och tänka kortsiktigt? Där uppfattade jag det ganska mycket som att Kim var så här, nej men vi måste tänka långsiktigt här nu och behålla identitet. Och sen kommer startelvan och så är det fembackslinje. Mm. Efter den här matchen nu? Alltså det är inte säkert att hade ni ställt upp som ni brukar ställa upp med någon form av 4-3-3-variant, ja det hade väl kunnat bli 0-4 då. Men vad gav den här matchen ändå för svar gällande vad du vill se för Bayern framöver?
Ja, exakt. Alltså jag tror att ambitionen var ju inte det som vi fick se, utan ambitionen var att vi skulle sätta den här längre bollen, vi skulle försöka vinna den och vi i alla fall försöka komma upp med laget. Men då är det som var problemet här, att vi lyckades ju aldrig etablera någon form av spel på deras planhalva. Förrän liksom i slutet när Malmö börjar checka ut och inte riktigt bryr sig längre. Så att jag tror att Kim på allvar definitivt trodde att vi skulle kunna ha mycket mer boll. Men framförallt kunna pressa Malmö mycket högre upp än vad vi lyckades göra. Och någonstans där vi är, där vi har hållit på och hattat med liksom 14 olika tränare som det känns som de senaste 10 åren. Så är det väl liksom det man vill se nu. Att vi faktiskt köper in fullt ut på den här strategin och på den här identiteten och på framförallt Kim. Som ju är, det är ändå det hetaste trendnamnet som fanns på marknaden. Så att jag tror att det blev inte som du tänkt. Jag menar, fembackslinje absolut, men jag tror inte att det var tänkt att det skulle vara en fembackslinje. Jag tror att det skulle egentligen se ut mer som en treback. Men bara att Pinias var till vänster för att det skulle vara en mer defensiv, en mer hårt arbetande defensiv vänsterbacken än kanske en Simons Rand eller någonting sånt. Så att jag tror det är det som är så svårt att bedöma. Jag tyckte att så här, det här var ju den starten jag förväntade mig att det skulle ha.
Mm.
Minus att jag inte trodde att... Ja, jag visste inte att både Kralj och Linares var borta. Så därav fanns det ju bara Pinas.
De fortsätter att
imponera. Spela nästa vecka.
Stor kung.
Ja, men blev ändå utnämnd som en av de bästa spelarna av Kim i studion efter matchen. Då undrade man ju lite vad det var för något. Men det är bara en sak.
Säger väl en del om övriga.
Förmodligen var det så. Exakt. Nej, men jag tror att tanken med matchen igår var någonting helt annat än vad det blev. Och jag tänker också där av byterna som kommer redan i paus. För att det här funkar inte. Vi måste lyckas hålla i bollen mer än vad vi gör. Men det är ju rätt sorgligt när man får se en sån som Gyll som har sett så jävla bra ut här hela. Och han blir helt uppkäkad. Liksom. Alltså det han ser ju som division 3-spelare jämfört med Stig Larsson.
Alltså man brukar kunna tala om att mittbackar har sina anfallare i fickan. Mm. Men så som Cornelius och Ponne... Hade Erabi och Gyl i fickan.
Det var
löjligt.
Nej, men det var kanske på ett sekund, om man ska vara väldigt, väldigt positiv, kanske var ett bra liksom, uppvaknande för dem. Att, så här, vi är en bit ifrån. Alltså, det är lätt att liksom, ryktas, bli såld för 50-100 miljoner. Och så där, men att sen faktiskt ta plats och spela i sådana lag där man så skulle hamna är en bit kvar till. Så att, på så sätt bra. Men så, jag gillade ändå tankebanorna och det jag tror att Kim ville göra igår. Men det är bara att konstatera att vi inte hade det i oss.
Och ska man singla ut liksom insatser ifrån Bayern som ändå är värda att ta med sig spelinsatser, så ska ju ändå Dovin nämnas. Nej, för att det är ju alltså utan Dovins insats, då ja, kan det ju på riktigt stå 0-5.
Ja, absolut. Och han är ju nära på att ta 1-0 också. Så han är ju på den verkligen. Så det, och man såg när han gick av med Mille där i paus att han liksom visade på handen så det var liksom, hur mycket han hade på den. Så det var jävligt kul att se. Och Dovin var ju liksom, är ju någon form av vattendelare ändå. Att är han tillräckligt bra och håller det här eller ska vi värma honom mer etablerad och sådär. Det känns som att i år är hans år. Och det visar honom inte annat igår.
Ja, det känns som att han har liksom tvättat bort de här onödiga, för att han har ju under hela tiden i Bayern visat sig att han kan göra riktigt vassa jävla räddningar. Mm. Men det kommer också lite för ofta insläppta mål där man känner att den där borde du nog ha tagit. Mm. Eller spel med fötterna som visserligen kanske är från tränarinstruktioner, men där borde ju också spelare kunna känna själva att det här är över mina begränsningar. Mm. låt mig bara skicka ut den här till inkas så börjar vi om. Mm. Men det har ju kommit ett par sådana lite då och då där man har känt att nej, du är inte här ännu.
Men jag reagerar framförallt med, alltså just som det vi pratade om innan med pressen. Alltså när, hur Dovin att ändå, att även om det inte är 100-100 så är han fortfarande ganska lugn. Mm. Alltså han blir ju inte den här stirriga, alltså Samuel Brolin-incidenten om vi tar den liksom. Det blir inte stirrigt, det blir inte panik. Det är inte vattentätt, men det är tillräckligt lugnt för att kunna hantera.
Ja, men och sen tror jag att nu är han så pass mogen också att när det väl hamnar, när väl hamnar i ett Samuel Brolin-läge så tror jag han bara drar den ut över sidan. För att liksom, det är ingen idé att försöka göra det här. Jag reagerade också på igår att han var extremt lugn ett par gånger när man själv hade haft liksom hjärtklappning och halvhjärtinfarkt. Så att, nej, det är överlägset bäst i Bayern igår.
Ja, och tycker också att så här, han visade ju upp en pondus i samband med insparkarna där det är borta premiär, det är Malmö stadion och det är 80% ljusblått på läktarna. Mm. Att han visade ändå en pondus och en karaktär som jag inte riktigt har sett av honom tidigare. Då uppfattade jag honom som lite valpig. Att börja publiken bua, han blir lite stressad utav det. Okej, nu måste jag sätta igång snabbt. Mm. Nu var det så här, ja, domaren får väl säga till mig. Exakt. Ifall han vill att jag ska skynda mig. Annars tar jag den jävla tid jag vill.
Exakt.
Så det tyckte jag också var ett steg i rätt riktning på Dovins.
Och det, han gör ju, även om alltså, målen kan ju inte lastas för egentligen något av dem. Han är ju, det är ju klassmål båda två. Men Sebbe Nanasis skott i andra halvlek. Den liksom, alla räknar med att den ska in och så är han där med handen. Han räddar ju ett friläge på Kiese Thelin också. Så att det är utan tvekan Bayerns bästa spelare i den.
Definitivt. Sen jag blev lite så här, nu blev Kurtulus varnad, men det jag gillade att se med honom från start var att han gav ju fan i vem han spelade mot. Det är det som jag älskar med honom, att det liksom, han har inga fingrar emellan oavsett vem det är han möter. Snarare tvärtom, att han liksom blir ännu mer aggressiv. Så det var synd att han drog på sig den varningen, drog på sig och sen håller på att åka ur också.
Jag gissar att Edwin Kurtulus smög ur sig, kanske med handen täckt för munnen, en tack bror till Tara, som inte la sig ner, för då åker han ju.
Ja, det åker han ju. Men alltså, fan att få se honom igen. Jag är så lycklig över att åka ut tillbaka. Han är fan bra han kommer.
Ja, man kände igen honom där mot, var det Botheim?
Ja.
Kände också igen honom efter matchen när jag pratade, vi ska gå ner till Malmö och dominera. Just.
Ja, men det var också
Kurtuluska.
Det var också Kurtulus som skulle se Malmös första match men somnade efter 2 minuter och vaknade matchen var slut.
Hoppas han såg nu.
Ja, eventuellt. Som om bänken så.
Ja,
exakt.
Okej, men det är i alla fall 2 glädjeämnen att ta med sig. Ja, Dovins alltså, insats så att Kurtulus är tillbaka.
Kan starta och spela fotboll, exakt.
Sen och bortasektionen.
Bortasektionen.
Just det, mycket av det som ska tillskrivas Bayern. Ja, trevlig bortasektion såg det ut som. Jag är taggad på att åka dit om en knapp månad.
Ja, nej, men det var ett...
Man sa en modifikation. Ja. Det var kul innan matchen.
Ja.
Sen var det väl lite då åt andra hållet. Det var ju liksom några individuella insatser som var väldigt, väldigt alltså, stora besvikelser. Men Gül och Erabi är en sak där de får jobba med inte liksom, det roligaste. Där var det ju tråkigare att se att, liksom, att det är en bit kvar upp till den nivån. Men alltså, som Oskar Johansson som är så viktig för oss. Och han liksom, återigen, han är ju överallt. Alltså, Karn måste ju springa hur mycket som helst. Mm. Men igår han har ju inte med sig bollen överhuvudtaget en enda gång. Och gör också, är ju också inblandad i 2-0-målet där det är liksom, han som... Han vinkar väl på någonting eller vill ha någon inkast med sig eller vad han gör. Glöm innan han ser fullständigt. Och det, sådana så här små detaljer tänker man att sånt ska inte han göra. Det är, liksom, det är inte den typen av spelare vi har. Hade Tecky varit den som missade Nanasi så hade man liksom, karaktären då. Men Oskar Johansson ska inte göra det. Så det var väl kanske den liksom största besvikelsen igår.
Däremot också så här, nu har vi ju pratat, eller i Kalmar-matchen var ju väldigt tydligt att man liksom glömmer bort Nahir på något sätt, att han syns inte så mycket, han gör inte så mycket men ändå kommer därifrån med poäng och mål och allt det där. Men nu mot Malmö, han är helt borta. Jag såg
att han
var
överspelad hela tiden.
Ja, fullständigt.
Ja. Jo, men det också, alltså, min känsla när jag såg matchen var ju också att det känns som att Malmö är 2 man mer.
Ja, men det var
helt otroligt.
Ja.
Alltså, och för en gångs skull, skönt att slippa prata om domaren.
Ja. Nej, det var han.
Skötte sig.
Ja.
Vem dömde? Ladebäck.
Det var man lite nojig på förhand.
Hade inte så mycket att göra.
Nej.
Sen tror jag, undrar om spelarna vet om regeln om att när Tahave, alltså jag såg att många Malmö var ju på Ladebäck efter det, så varför varnar du inte Kurtulus? Undrar om spelarna vet om att så här, om Tahave själv väljer att fortsätta, då är det inte gult kort. Jag tror inte de vet det.
Fast å andra sidan, är inte det ganska konstig regel ändå? För någon som säger det till folk så här, stanna, så fort du blir dragen i tröjan, stanna.
Ja. Eller lägg dig.
Alltså så här,
för att... Ja, om du vill ha det gula kortet.
Ja, jag menar det. Ja.
Och du kanske hellre vill fortsätta spela och göra mål.
Precis. Man kanske inte har stenbra koll på att killen bakom är varnad jämt.
Nej, exakt. Och jag menar, Tah kände nog att fan, här är jag ett guldläge att driva och göra jogga bonito-grejer. Mm. Ja, så men... då gör ju Tah heller det.
Ja, exakt.
Heder till Tah.
Väldigt glädjen, Tah.
Ja, väldigt alltid. Glädjen.
Vi har alltid glädje med Tah. Vi sa det snabbt också innan vi går vidare. Varje, alltså, det har ju inte hänt sen Emil Forsberg spelade i Malmö egentligen, men att det är liksom någon form av vår ganska trötta sittplats, får man ändå säga. Att det enda som gör så att de i alla fall halvt reser sig upp är när Tah får en mot en. Då är det den här liksom gubbastaren. Så nu händer det nog. Så att det, men det är just att, som vi säger, men Nanasi har ju, han är ju, som du säger, för bra för det här. Och vi vet ju också att han kommer försvinna i sommar med allra högsta sannolikhet. Men så länge vi har Tah Ali och Sebastian Nanasi på plan, så är det bra dagar för Malmö. Då ska vi vara glada och tacksamma. Så
sitter man där och känner så här, yes, när Nanasi försvinner, då kanske de blir mänskliga. Och då vet man att det är Oliver Berg och AC som är, konkurrerar om den platsen då. Ja, men då.
Ja, så Steffo på det också.
Ja, just det. Just den är även också. Mm. Men tillbaks till tanken, för jag satt själv och tänkte på det under matchen. Den som Spången drog här innan. Och det slog mig också att så här, är det... första gången, alltså Malmö har ju haft ett överlägset lag ganska länge, och det går att argumentera för den här truppen bättre än den som var 2000 någonting och hit och dit. Men det är ju första gången när Malmö har hämtat en tränare som dels matchar truppen, men som också är, alltså spelar en typ av fotboll som gör att, alltså det finns ju en anledning till att undertecknad kastade in en liten peng på Malmö obesegrade till 101 gånger pengarna. Ett spel som nu är nere på 30.
Mm. Alltså, fint att etablera sig. Malmö går rent på riktigt.
Ja, alltså, det är där vi är.
Ja.
Men alltså, håll med mig om att så här, Rydström med detta Malmö. Det är liksom det första. Det har ju varit liksom MP och vad heter den här? Allan Kohn. Och, alltså, det har ju varit en del missar. Och säga vad man vill om Åge. Bra tränare, men mer av en resultatsyniker än vad Rydström är liksom besatt på ett sätt som är sjukt.
Och så Rössler och Jon Dahl Tomasson på det också.
Ja, men det har ju varit liksom resultatsyniker.
Ja.
Inte det här... Alltså Rydström kunde ju vinna den här matchen och gå med 5-0. Och man vet att han hade ändå haft 5 negativa grejer som han verkligen vill jobba på i veckan.
Men det finns ju en anledning till att det har varit den rullansen det har varit. Och då, det har vi pratat om tidigare, alltså på initiativ från Malmö håll. Att alltså, visst, jag har vunnit SM-guld men tränare har fått gå ändå. För att man uppenbarligen från klubbledningshåll har känt att ja, okej, visst, du vann guld, men det är liksom det är minimikravet.
Du borde få
det här
mer.
Är fortfarande inte den nivån. Det är fortfarande inte den tränaren som vi letar efter. Nu har man ju uppenbarligen hittat den tränaren som utöver att ha en jävligt bra trupp, ja, det finns det många lag ändå ute i fotbollseuropa som har haft genom åren som ändå har varit mänskliga. Nu har man ju en tränare som alltså på något sjukt sätt lyckas få ut ännu mer av en riktigt, riktigt, riktigt bra trupp. Alltså det är ju det som är, det är den matchen man har letat efter och nu har hittat som ju gör att det känns hopplöst på något jävla sätt. Liksom.
Men också kanske lite ännu mer från Daniel Andersson och Ola Toivonen nu, men så att köpa in på tränarens gubbar. För det känns som att de som värvar också är sådana som Rydström faktiskt själv vill ha. Att inte de bara sitter och väljer vilka man ska köpa, utan även Rydström får vara med på riktigt.
Ja, men det är första gången Malmö är helt synkat. Exakt. Förut, alltså när det har varit, jag sitter och kollar, men när det har varit Ove Rösler och Milos och de här, då har ju de mer känts som en tjänsteman som är så här, du har ingenting att säga till om, gör bara ditt jobb och träna det här laget.
Mm.
Rydström är ju på ett helt annat sätt inkluderad i en röd Malmö-tråd, att hur ska vi bygga, vilka spelartyper behöver
vi? Och det mandatet har han ju fått genom att hans värvningar faktiskt har varit bra. Alltså det börjar med Vecchia som folk tänkte, ja men fan, har han sprungit runt där i Norge, han är väl alltid skadad och sen kommer in och gör det han, sen blir han ju visserligen skadad och får den här liksom halsbölden eller vad fan det var, försvinner när han ändå är riktigt, riktigt bra. Han har ju enormt poängsnitt i förhållandet till hur lite tid han spelar. Sen kommer Oliver Berg, börjar också jättebra, skada sig i slutet.
Jag tror nästan det största också är Nanasi.
Ja,
Sebbe är liksom, det säger sig självt. Och sen nu Ricardo Friedrich som någon form av andra målvakt som ska in där. Så att alla de han har tagit in är också toppspelare. Alltså topp. Och inte bara för att det är hans, alltså delvis hans system såklart. Men det är också att alla har någon form av individuell skicklighet som gör så att Malmö blir ett bättre lag som kollektiv.
Och en detalj också som jag tycker också, om vi ska fortsätta och klappa Malmö medhörs då, vilket det är svårt att göra annat. Nej men, som man fiskar lite efter med, så, men hur fan ska man hålla alla glada och nöjda då? Det är det jag tycker med Rydström. Han kan ju liksom, under de 90 minuterna kan han var så där lite, han har redan applicerat liksom Malmö-stilen, lite grinig, var på fjärdedomarna och allt det, det vet vi om, men vi har ju haft med dem här många gånger.
Även intervjun innan matchen, han redan då, alltså sidlinje 30 sekunder till avspark, började prata om Europa motstånd och...
Ja, men så här, han har ju anammat den delen, vilket vi andra såklart ska spy på, men som Malmö-folket såklart ska älska. Liksom, det är ingen konstigt med det. Men vi har haft med honom här tillräckligt många gånger. Vi har stött på honom i andra sammanhang. Och man märker ju av alla rapporter som kommer där nerifrån är ju också att han är så pass skicklig i att säga, okej, men nu är det match. Nu är jag bara liksom tränaren Henrik Rydström som ska vara cynisk och göra allt för att vinna den här matchen. Men han kan ju också koppla på att vara en skön snubbe som också kan vara lite polare med sina spelare, och jag har svårt att se, tyvärr då, om man nu vill se Malmö falla, så jag har svårt att se att det liksom ska börja läcka ut missnöje och att enskilda spelare gör utspel i media och sådär. Jag, det känns inte som att man kommer hamna där heller.
Nej, men kolla på
balansera det där.
Ja, och den här matchen mot Bayern är väl ett superexempel på det. Alltså, de vinner sin premiärmatch övertygande med, vad blev det, 5-1 mot Peking.
Mm.
Startelvan efter, ja, då är det Otto på bänken, Peña in. Det är Rex på bänken, det är Taha in. Så att det är inte så att han går ju heller inte i fällan av att nej, men nu vann det här laget så nu fortsätter jag med det. Utan Taha har ju folk varit så här, ja, du bara inhoppade och Taha är nog inte så nöjd med det. Och så får han starten i omgång 2 och gör poäng direkt. Så att det funkar, alltså, han är ju också lite av en rotationstränare. Mm. Det är inte liksom Henning Berg där min mamma kan lista ut startelvan.
Nej, alltså. Sen är det ju såklart alltid lätt att ha harmoni i en hel trupp när det går bra, såklart.
Ja, det är
så att,
klart.
Herregud, skulle man börja tappa poäng och förlora matcher, det är klart att då kan saker hända, givetvis. Men här och nu så, man försöker ju hitta någonting liksom, men då får man i alla fall leta länge. Så
jo, men man sitter ju och bara hoppas att de här, det har ju varit snack nu, det har ju blivit rubriker ute i världen om Henrik Rydström och hans typ av fotboll. Keep them coming, säger jag.
Ja. Det är det största ordet.
Lilla erbjudandet ifrån utlandet.
Ah, men det kommer.
Folk ser att så här, vänta nu, den här...
Nej.
Alltså, Graham Potter gjorde grejer där man kanske ska blicka lite mot Sverige och Rydström och... Ah.
Det är det enda.
Jag har inte hållit på att rädda QPR kvar.
Det är det jag menar.
Men alltså, det är en fair poäng, och det är väl kanske det enda liksom orosmålet någonstans, att det kommer komma en tid och ett liv och en verklighet utan Henrik Rydström som tränare. Men där tror jag att han har tillräckligt mycket prestige själv för att inför ett kommande Europaspel, och så bra som det går och så bra som det har gått, att mitt i allt det försvinna.
Jag ska bara lägga till sen.
Han har gjort grejer i Sirius. Sagt saker, blivit något annat.
Exakt.
Kalmar. Sagt saker i Kalmar, blev något annat. Så,
Vet ni vad jag lite ser nu? Vad jag ska jobba för? Jag ska rycka i mina danska kontakter. Plantera FCK-ryktet i sommar.
Oh, de Rydström, går tungt också.
Ja, Rydström till FCK.
Det vore faktiskt.
Där har vi en örfil som får hela jävla Möllevångstorget att explodera. Helvete alltså.
Ja, den vore faktiskt.
Den vore
galen. Men det är också det enda jag tröstar mig lite grann med, att det här är ju väldigt mycket Rydströms Malmö vi ser. Mm. Alltså, så är det ju. Och allt talar ju för att det här inte är någon Sir Alex-epok som är på väg att ske. Att han kommer vara här i 10-15 år, utan han är ju, med CV:t i beaktning, med det han har sagt, som du är inne på, Josip, det är ju också en karriärist. Men jag tror precis som du att han vill bygga sitt CV. Den klubb han kommer gå till i utlandet när det väl är dags, det kommer inte vara en klubb som är rustade, redo för ett kvalspel till Champions League. Så att jag tror också att han är extremt sugen på den här säsongen med Malmö, just för att få Europa-erfarenhet. Vilket gruppspel det nu än blir, det får vi se. Men han vill ju lägga in det i sin ryggsäck innan han är redo för nästa steg.
Mm.
Men ponera att Malmö går till Europa Leagues gruppspel, gör det helt okej där och vinner SM-guld. Då tror jag nog att det kan smygas in efter den här säsongen lite 100%. Känsla av att, ja, vad ska jag mer göra här då? Mm. Jag har 2 raka guld, jag har ett gruppspel i Europa. Det
jag
går liksom det. Inte att göra mer.
Det,
och
det
då blir det intressant att se. Men det är en diskussion vi har i Toto-svenskan avsnitt 3890. Vad Malmö gör då. Men du hör med. Det är det jag tröstar mig med. För att kunna sova gott på nätterna.
Om det gör ert liv mycket lättare, så kör på. Innan vi, och så ska vi ska ju ringa BP snart och prata lite gott här. Stor shoutout till BP för övrigt.
Jag förstår, du är glad eftersom du är orolig.
Ja, vi nämnde det här i början. Men återigen. Korren.
Mm. Ja, jag tänkte precis avsluta det här långa snacket om den här matchen. Rimliga visserligen, men med den koreografin. Sällan nu för tiden man ser saker på läktare man inte har sett förr. Men här var det haka i golv.
Det var haka i golv, och det var haka i golv för oss som stod mitt i det där och började titta runt omkring. Alltså det klart fanns indikationer på att det skulle bli stora grejer. Och så tittade
man
och
uppfattade man det på norra läktaren också?
Till alltså, slut, djupet, ja. Liksom, till slut, att den, liksom, när de första hissningarna kom vid sidan.
Ja, då fattade jag ingenting.
Och då var det så här, okej, men nu börjar de bygga någon dockteater. Det var ju första liksom, tanken. Och sen kommer den då som åkte ner i mitten. Och då var det så här, aha, men vänta nu, vi är alltså en del av ett 3D-tifo.
Ja.
Och så var det så här, åh herre jävlar. Och sen så var det var ju väldigt tydliga instruktioner. Inga flaggor eller några halsdukar eller någonting. Eller under första halvan. Och sen andra halvan så skulle man maxa och köra så att det blev en levande bild på det sättet. Så,
tog du upp två pinnen då?
Ja, två antivar och anti-Reinfeldt. Två pinnen åkte fram. Kanske den här också med näsan. Kanske dök upp också. Vet man aldrig. Men återigen, det, och inte bara nu liksom AIK satte på något sätt tonen och det var ju grymt på alla sätt. Men det här, det slår alla rekord. Och det, frågan är om det inte redan nu är valt till årets korr.
Alltså, den är svårslagen.
Mm.
För också att man, alltså jag tycker också att man lyckades så jävla bra med proportionerna. För att vissa bilder så ser det ju ut, att tittar man snabbt så ser det ju liksom ut som att det där hade kunnat vara ett foto på ett guldfirande torg.
Men jag trodde, alltså jag sa det till vår vän Thomas Wilbacher här tidigare på dagen på kontoret, att jag i samband med inmarschen och sådär, jag sprang och jagade min ettåring som röjde runt samtidigt och liksom följde inmarschen med ett öga så att säga. Så när jag bara passerade tvn först och blickade till vänster och så kom det liksom, var en bild på korren. Då tänkte, och i och med att ni också hade utlyst torgsamling innan och liksom sådär. Då, för en sekund var jag bara så här, för Discovery kör ju ofta grafiskt liksom, bilder från när de pushar för andra rättigheter och sånt också. Och då tänkte jag bara att det var så här såg det ut när Malmö-supporterna laddade upp inför dagens match på direkt från Möllevångstorget, jada jada. Men sen fattade jag ju liksom, två sekunder senare att det är alltså tifot. Och det var, nej, det är hatten av. Det går inte att säga någonting annat. Och det bara spär ju på den liksom känslan om vad man har fått se på i princip alla läktare under de här första två omgångarna. Det är något utöver det vanliga. Just det innovativa i det, att tifogrupperna fortsätter ju försöka hitta nya sätt att imponera på. Vi har sett nu de senaste kanske 2-3 åren med pyrotekniken, att den har på något sätt tagits ett steg längre med rökfacklor som skjuts ut, och det har varit
raketer
och isfacklor på anabola kallade väl du, gjorde det i Göteborg för ett par år sedan. Och, ja, men det är så här, där har det skett nya saker.
Det är inte
och,
bara röda bengaler längre.
Exakt, och det är väl åt hitåt det på något sätt går. Alltså Bayerns hemmakor också var ju så här. Den har ju fått inte lika mycket uppmärksamhet, men en hissning på ett etage 2 har typ inte skett vad jag kan komma på direkt så, utan det är ofta som man hissar ner från inneplan. Så att det är ju de här små detaljerna som alla killar och tjejer som sliter med landets tifogrupper på något sätt utvecklar sig till. Så att det är otroligt imponerande.
Och en uppmaning till alla våra lyssnare och tittare, och skänk slantar. Det behöver inte vara 1 miljon kronor, det kan vara en 10, men allt gör skillnad för alla supportergruppers tifoarbete.
Definitivt.
Så hitta swishnummer, hör av er om ni undrar någonting, så ser man till så att man får rätt uppgifter, för att det här ska hyllas och det ska bara fortsätta och bli ännu bättre.
Diffen kliver ut ikväll med premiärkorr. Även Kalmar, inte lika höga förväntningar på IFK Värnamo som spelar i Borås.
Nej,
tror inte vi behöver ha.
Vi behöver inte vara redo och lägga ett bild på Totosvenskans Instagram där.
Sitta på nålar där och vänta.
Jag har mina misstankar om Djurgårdstifot. Jag tror att det är Nyhetsmorgons gamla logga, men med Freddy som solen istället.
Ah, det
vad var det han skrev här nu? Jag sitter och laddar upp här. 17 ostar i skuggan.
han har på tal om Tele2 då, det var ju match där i lördags. Bromma pojkarna tog emot stolta, mäktiga AIK.
Vad fan garvar ni åt?
Vad jävla garv från ingenstans.
Är Kalle en lusing?
Riktigt, riktigt otvättad solnadrulle som åkte ut där faktiskt.
Alltså, vi ska ringa Nikola Vasic som var nära att bli straffsumpare. Eller han blev ju straffsumpare men räddade upp det med att skicka in returen i ett öppet mål. Vet inte vad han pysslar med. Svar i telefonen är han inte
jättesugen.
Nu så jag. Gud vad trevligt. Nikola Vasic, äntligen.
Tjena gubba.
Tjena, hur är läget?
Bra, solen skiner i storstan, så det är bra. Hur är det med er?
Jo, den gör ju det. Äntligen. Och då mår man bra. Det har varit lite rörigt på väderfronten, får man lov att säga.
Ja, men så har det varit snöstorm förra veckan på Grimstad. Det var jävla kontrast.
Ja, det var det. Men du, det bedrevs ju någon form av futsalverksamhet i lördags. Det var stängt tak och det var 4000 pers och sådär. Hur var det att spela den här matchen? Alltså för er som var motståndare och kände att liksom, här sätter AIK, kommer AIK med bojkott och det kommer inga supportrar och sådär. Hur var det för er i BP?
Nej, men det kändes lite märkligt. Det var lite träningsmatchstämning och det var ganska dött och det var liksom, men det var svårt att kanske tagga till. AIK har jävligt bra fans vanligtvis och det är ganska fett att kolla på matcherna och spela de matcherna. Så det var ju en jävla skillnad från hur det brukar se ut att vara.
Gör man något annorlunda då? Alltså vi pratar ju ofta med, alltså om supportrar med lag som har mycket supportrar. Som är så här, men man behöver inte så mycket hjälp med taggning. Det får man utav publiken. Pratade ni om det här inom laget innan matchen eller hur gjorde ni?
Vi la inte så mycket energi på det. För oss så var det också, det är vår första match, eller vår första hemmamatch som inte spelas på Grimsta. Och även det var nytt för oss. Vi hade inte så mycket att säga till om det. Men just det där att det är väl lite enklare för oss. Fansen är ju där och stöttar AIK och jag tror att de blir mycket bättre av att ha fansen där. Och där kände vi att vi kunde vinna lite på just energin och så. Jag tycker att första halvlek märker man ganska, jag tycker att det är ganska bra. Och det känns ju som att de kommer igång igen i andra, men det kan ha varit annorlunda om de hade haft fans på plats.
Du trodde att det spelade roll sportsligt för AIK, AIKs del till det negativa att supportrarna inte var där?
Oj, vad svårt att säga så. Men alltså, det var ju fullsatt på Västerås också, så jättesvårt att säga. Men det var bara riktigt, det var märkligt att det var så tomt, stängt tak och det var så här, död stämning.
Ja, det förstår jag. Det var märkligt att sitta på tvn också och bara höra Henning Berg i 90 minuter stå och skrika. Han var aktiv i sidlinjen då?
Han var väldigt aktiv.
Pratade om det? Eller du inledde ju på bänken, Nikola. Alltså, satt ju nära där. Pratade ni någonting om att vad fan har Henning käkat då, eller?
Nej, men han började ju från första duellen och sen var han ju på varenda domslut. Och då var jag så här, han var igång redan från matchen började. Men nej, vi pratar väl inte så mycket mer om det. Man sitter där och kollar och det är oftast tränarna som står och härjar och är på fjärde domaren ganska mycket. Vi andra sitter väl bara tystare. Förutom Sidklev som drog på sig ett gult kort för någonting.
Ja, just det. Stor kung. Men du, ta gult från bänken, det ska uppmuntras.
Ja, det ska uppmuntras.
Det är faktiskt, det är en böter på det.
Fler måste göra det, känner jag spontant. Men du, hur upplevde du matchen från sidan då? För det är som du är inne på. Alltså, BP:s första halvlek är ju faktiskt klart mycket bättre än AIKs.
Lite som du säger, jag tycker att vi inledde bra och från sidan, det, som jag säger, det blir så jävla märklig match. Men jag tycker att vi börjar bra, de får väldigt farliga lägen på omställningen. Modestos klack där, det är ett sjukt att det inte blir mål i den situationen. Men sen har även vi bra chanser, en stolpe där. Står det 2-0 i halvtid så har jag svårt att se att AIK vinner eller kommer ut med poäng i 3 poäng i den här matchen. Men jag vet inte. Det var en väldigt konstig match.
Hur var det att komma in i den här konstiga matchen då? För du kom ju in efter att AIK har stått för ett dubbelbyte som man får säga ger hyfsad effekt. För det säger bara pang pang och så ligger ni helt plötsligt under matchen. En match där det kändes som att ni hade ganska bra kontroll. Hur var det att komma in där då? Är det mer så här, forcer, nu ska vi bara in med bollarna på Vasic så får du stångas? Eller vad kände du?
Det blev lite så. Deras mål kom ju från individuell skicklighet. Där vi vet ju båda är så här, okej. Okay. De tar bollen, vänder upp och skjuter. Och det är så här, wow, vilket jävla mål. Båda. Och sen jag missade ju träningsveckan från någon smäll mot Gais. Och så var det så här, i sista sekund, får jag vara med eller inte? Ja, du får vara med på bänken. Och då blev det väl, det blir väl lätt så att man tar in de lite större niorna, slår lite långbollar, spelar lite rakare och hoppas på att det dimper ner någon boll runt om. Man kanske vinner någon nickduell och så vidare. Det är väl lite det som spelade igen. Ja, det var det vi var inne på lite. Slå lite bollar på mig och så ser vi var bollarna hamnar.
Får man ju säga gav ganska bra effekt. För det är ju just en sån situation som leder till straffen. Jag hörde dig kommentera den direkt efter matchen hos Discovery. Men nu när du har sett den igen, sådär, vad känner du då?
Jag tycker att det där är så jävla svårt, för den där handsregeln, de ändrar ju och pillar varenda år, så kommer de med nya direktiv om vad som är hans och inte hans och vart man får händerna och inte. Och där och då, när domaren pratar med Sotte, så säger han ju att din hand är uppe i luften, alltså över huvudet, och därav så är det en solklar straff. Och det var ju hans tolkning, och ja, då är väl det regeln är. Sen så kände jag väl att den kanske kändes lite billig i efterhand, men det är väldigt svårt.
Tagen är den ju från ditt håll i alla fall. Tackar, tackar.
Ja, precis, exakt. Känslan var lite så, ja, den kanske är lite billig och jag tackar och tar emot den straffen. Sen är det en otroligt bra straff som...
Ja, vad hände där?
Lite gentlemannamässigt.
Ja, det var det jag tänkte också. Att så här, du kände att den här var lite för billig. Jag ger den till Kribben.
Ja. Ja, och sen så har jag Kribben i mitt fantasylag också, så det var också...
Jag ger av straffräddningen, men så rakar in returen så att jag ändå får målet.
Exakt, precis. Det var mycket poäng som kom in där. Nej, men det var, jag såg att han nick ditåt och så var det lite att jag ändrade mig och skulle försöka lägga in den i mitten. Sen hänger den kvar ganska bra med foten, men det är en jävligt dålig straff. Påminner mig lite om McCollis mot Göteborg igår, bara så här, trött på målaktens fot liksom. Så där får jag steppa upp till nästa straff. Är det bättre?
Vad har Olof och Engelen sagt? Har du åkt ner på den straffhierarkiska rankingen nu, eller hur funkar det där egentligen?
Nej, det tror jag inte. Jag har inte missat en straff än. De ser väl det som ett mål. Så lite tur har jag där. Men jag har svårt att tro att jag inte slår nästa straff.
Ah, okej, okej. Det kan vara bra för alla fantasy-spelare där ute att ha koll på, tänker jag.
Absolut.
Härligt. Du, vad säger du annars om eran start i stort, de här två matcherna?
Vi ska väl vara nöjda, tycker jag. Vi har en bra premiär mot Gais och sen får vi väl med oss en poäng i sista minuten mot AIK. 4 poäng i starten är bättre än 0 på våra 3 senaste förra året med 12 insläppta. Så det är ju någonting att bygga på inför kommande matcher.
Jag såg ju att eran numera, jag tror väl att han är någon form av säljchef, Jesper Husfeldt. Välkänd i fotbollsmedia. Han hade ju tagit fram liksom Sportbladet och Expressens, såklart, liksom expertbiblar, och liksom zoomat in på alla som har tippat BP som lag 15 eller lag 16 i tabellen och sådär. Verkade ge lite tändvätska hos den gode Husfeldt. Har ni också liksom använt det som tändvätska att nu ska vi visa folk fel igen, eller hur funkar det där?
Personligen så tycker jag bara att vi har ju ingenting att förlora när vi bottentippade. Om folk tänker att vi kommer åka ut, ja, vi gör vår grej. Så vi vet vad vi är bra på, vi vet vad vi kan. Så vi har inte så mycket press på oss när vi spelar. Vi jobbar ju på från förra året, och jag tycker att vi har ett mycket stabilare lag än förra året i år. Med nya värvningar, nya spelare. Och så kan vi bygga på det från förra året. Jag tror bara att vi kommer fortsätta ta poäng nu på våren, och så får vi se vad som händer.
Då så, du, sista frågan. Blev det någon vinst på trisslotterna du köpte lördag kväll? Eller hur gick det med dem?
Det var vinst på båda, gubben.
Ja, ah, det är klart att det blev det. Klart, det jävla fin lördag som är nu.
Straff och gratis.
Ja, fint det. Du, tack för att vi fick ringa. Vi hörs då.
Ja, tack själv. Ta hand om er.
Detsamma.
Tack,
Nico. Tja. Härligt. Spången. Mm. Vad känner du efter 2-2 på Grimsta, tänkte jag säga.
Men det var ju inte det fick man, utan nej. Man skulle behöva se Tele2s fula tryna, höll jag på att säga. Ja. Men, nej, men väldigt, väldigt blandat såklart. Alltså...
Till att börja med, det var ju konstigt att titta på matchen när AIK spelar i Allsvenskan, och det är knäpptyst.
Ja, det
var ju Henning Berg då.
Ja, exakt. Nej, men, ja, det var väl alltså, om Nikola Vasic hade träningsmatchkänsla, så kastades väl jag tillbaka till 2020 på något sätt. Det kändes som en av de här hemska pandemimatcherna som man tittade på. Men det är ju, jag hatar ju att se fotboll på TV, eller AIK på TV ska jag väl säga. Men så att det var ju, ja, men väldigt märklig känsla, men ett bra utfall av bojkotten utifrån att det var en gapande tom bortasektion med de budskap som man ville ha fram. Så att utifrån det på något konstigt sätt positivt på förhand, men på det stora hela så var det en match med, ja, en konstig match igen liksom, som är svår att, jag vet inte, jag har väldigt spridda tankar kring vad man egentligen ska känna kring AIKs insats, men som jag sa i inledningen av programmet, så klart, alltså en stor besvikelse att tappa poäng på det sättet man gör. men också en ganska stor besvikelse över den prestationen som AIK visar upp.
Alltså AIK gör ju en nästan identisk match mot BP som gör mot Västerås. Alltså i klappkassa i första halvlek. Och så kommer man upp till någon form av godkänd nivå i den andra. Och man gör liksom återigen Rui Modestos avslutsteknik som ju är briljant. Abdi Hakim Ali kommer in och det är väl någonting positivt att ta med sig. Att han kommer in och visar att han vill göra anspråk på att spela. Men återigen lämnar ju matchen fler frågetecken än utropstecken. Oavsett liksom resultatet.
Ja, jo, men lite så är det väl. Jag tycker nog kanske att den här matchen är sämre än insatsen mot VSK. Då tycker jag ändå att vi skapar mer och tydligare chanser ändå mot VSK än vad vi gör mot BP. Och framförallt så känns vi ändå på något sätt tryggare i andra halvlek också när den... Ja, jag tycker inte BP får en jätteforcering, men jag tycker att vi har godare kontroll. Vi känns tryggare i det mot VSK än mot BP. Men det är ju på något sätt någon form av tema eller trend nu att AIK gör i alla fall en riktigt, riktigt svag halvlek. Och det är ju ett problem att det är också den första. För att man blir ju inte klok på vad fan det kan bero på. Alltså det är ju... Sen har vi vant oss vid att AIK med Henning Berg... Vi anpassar oss ganska mycket utifrån motståndet. Och det kan väl jag... Alltså vi pratar om Bayerns insats mot Malmö FF på bortaplan. Det tror jag att alla kan köpa in sig på och förstå. Men det är klart att man kan tycka och i någon mån också kräva att det här AIK som ändå har värvat som man har gjort, behållt det man har behållt från i fjol, det är klart att vi ska ställa upp och göra en bättre prestation, framförallt första 45 mot ett BP som jag inte tror kommer åka ur, det är inte det, men det är ju inte ett BP som kommer bli sexa.
Alltså, nej,
det är...
alltså frågan man ska ställa sig är hur mycket ska AIK anpassa sig mot lag som exakt. BP och VSK? Ja,
alltså nu har ju ändå Berg hållit på ett tag. Alltså, ja, det är en grej första sex månaderna, men nu måste han ju ändå börja visa någonting annat.
Nu kan vi ju slå bort den här, när nya tränare kommer in mitt under säsongen, ja. Så blir det ju under hösten att prestationer, taktik, insatser, resultat, det kan alltid ursäktas med ge han en försäsong, ge han ett fönster. Nu har han fått två fönster och en försäsong. Och det här är det vi har fått se hittills. Sen går det också att vända på det, att så här, 4 poäng på 2 matcher. Det är inte kattskit för att vara AIK som brukar vara välkända för att inleda säsonger otroligt uselt. Och liksom, i ett annat sammanhang så har jag jämfört med att... Alltså, lyssna på vad jag säger nu. För att jag säger inte att
AIK... Jag lutar mig framåt.
Jag säger inte att AIK i omgång 30 kommer att spela en avgörande guldmatch mot något lag. Men det jag säger är att folk ska också chilla lite med växlarna. För vi minns ett Elfsborg som efter 2 omgångar alltså hade torskat mot Mjällby och spelat lika mot Varberg i fjol efter 2 omgångar. Jag bara säger det. Att så här, 2 omgångar är spelade. Låt oss ta ner tonläget och avgångskraven åtminstone en liten nivå. Liten bara.
Ja, jag upplever kanske inte att det är så jävla mycket avgångskrav.
Nej,
däremot så är det liksom frågetecken kring prestationerna och det förstår jag. Det har jag också. För att jag, som du är inne på Gurra, det är nu börjar det ticka upp mot ganska många månader och jag tror att de flesta AIK-are var ganska fine med att det fick se ut hur fan det nu ville se ut i höstas för att då var läget prekärt på ett annat sätt. Det var en kniv mot en strupe som såklart påverkar i en stor klubb som AIK. Men nu känner man ju att så här, med ett fördelaktigt spelschema, sen håller jag helt med i Svanen poängmässigt, det är helt okej. Okay. Inte bra, för att det är trots allt 2 förväntade bottenlag vi har mött, men det är helt okej. Okay. Förra året hade de här 4 poängen varit 1 på sin höjd. Så att utifrån det är det ju positivt, men jag tycker att vi borde ha kommit längre i det egna spelet. Sen så är vi fortfarande alltså skickliga, till och med väldigt skickliga i de bitar som alltså framförallt det första målet, det är när man pratar om vad vill AIK göra på offensiv planhalva? Ja, men ungefär det där. Sen kan man prata om individuella prestationer och allt det där, men det är ju alla lag beroende av i någon mån, så är det. Men så att där är ju fortfarande AIK skickliga, att vi är ju jäkligt effektiva. Alltså om man ser till siffror och sånt, så har vi fått med oss ganska mycket utifrån vad vi kanske har förtjänat. Så att vi är ju i någon mån skickligare i den sista tredjedelen, men jag tycker att vi borde kunna vara tydligt bättre lag som VSK och BP som har, vadå, en fjärdedel av AIKs omsättning om vi tittar på spelartrupp.
Om
ens det. Nej, men så att det är ju...
Jag tänker så att liksom, Bayern har ju under några år en liksom extrem stark medvind på vår hemmaplan. Att det, var liksom, det var jävligt jobbigt att komma och möta oss på Tele2. Och sen har ju den liksom fanat lite här nu sista året. Men jag tror att den fotboll vi ska spela nu kommer liksom kunna, vi kommer kunna bygga upp den igen, och liksom, vi såg mot Kalmar att det var, liksom, det var mer åt det hållet igen. Men AIK har alltid varit liksom tunga, jobbiga gnaget, liksom, det gör ont och, det, och det, man kommer inte så långt så här. Men det, alltså nu såg jag hela VSK-matchen, jag bara sett delar av BP, men jag har inte sett någonting av det i år så här långt. Att man försöker liksom komma tillbaka dit. Det är tråkig fotboll. Sorry, det är Henningberg fotboll.
Den är ganska dålig också.
Ja, den är ganska dålig också. Alltså. Ja, men, och det finns, alltså, jag är inte rädd för att åka med att ta gnaget längre. Och det kunde jag ändå liksom känna att jag var tidigare. Mm. Så här, det är en jävla piss jobbig match att spela. Den liksom attityden känns inte riktigt där.
Nej, och det är väl ett problem att om lag inte känner att det ska bli jävligt jobbigt att möta AIK. Även om med det sagt så här, alltså, jag tror fortfarande att vi kommer vara uppe i någon form av över halva. Det är inte för att det finns så pass mycket individuell kvalitet. Och det jag pratade om, att vi är fortfarande skickliga på att ta oss till lägen ganska snabbt. Att göra ganska mycket av ganska lite, om ni förstår mig rätt. Mm. Alltså, det finns där på grund av att det finns en jävla individuell kvalitet. Iro är Modesto inte minst, som återigen är bästa AIK i den här matchen. Och då dessutom flera av de tilltänkta bärande spelarna som inte hittills i Allsvenskan har träffat rätt. Alltså Anton Saletros, som vi har ju vant oss vid, hans enormt höga nivå, har haft två ganska tuffa matcher. Bersan Celina börjar jag känna att det är dags för honom att inleda en match på bänken. Mm. För att han måste vakna nu, om han nu ska vara så bra som det pratades om från sportsligt håll. Pittas har fortfarande inte gjort mål i Allsvenskan än. Där finns det också sparkapital. Och det är väl någonting som man på något sätt kan ta med sig för framtiden. Att det finns fortfarande ganska många spelare som inte riktigt har hittat nivån. Så det känns väl fine utifrån det, att det borde bara bli bättre. Men om man kollar på prestationerna så vet vi att det över tid ger också ett utfall på resultaten. Och vi har kanske fått till och med lite mer än vad vi har förtjänat. Det oroar ju också utifrån motstånd. Så att jag håller väl med dig i svanen om att det är frågetecken som är fortsatta frågetecken. Sen så tror jag också att så här, jag är ganska... Alltså, jag hade väl kanske förväntat mig ett annat typ av AIK till den här säsongen utifrån att han har fått en försäsong. Vi har fått in vissa spelartyper vi behövde. Vi har lagt 2023 bakom oss. Det är inte en så sargad trupp längre. Men alltså, av det vi har sett nu är det ändå ett gäng tävlingsmatcher, om vi inkluderar Svenska Cupen också. Och nu två omgångar in i Allsvenskan. Jag börjar mer och mer landa i att ja, det är så här ungefär matchbilderna kommer se ut. Sen så kommer vi liksom, vi behöver vinna fler dueller. Vi behöver sluta slarva. Så, sådana saker, absolut. Men i ett kollektivt taktiskt plan, då är det ungefär så här vi kommer se ut. Och vi kommer ta en hel del poäng på det, för att vi är ett bra lag på pappret i grund och botten. Men det är inte så att man kommer... jag pratade om det med en polare efter VSK-matchen, för att jag var rätt missnöjd över läktarinsatsen. Och jag sa det att så här, det är inte så att man får jättemånga sekvenser på planen som liksom gör att läktaren tar fart och börjar gunga, utan det är ganska svårrotat på läktaren försöka liksom hitta energi, för att det är ganska stolpigt, det är ganska, ja, men vi anpassar oss efter skitlag.
Det jag tror att Gurra far lite efter, och det som du hakar i på, det är att AIK känns ju inte, än så länge i Allsvenskan, så känns man ju, alltså man är ju sköra om man gör sig själva individberoende. Mm. Alltså AIK hittills har ju visat upp att, ja men Rui Modesto, får han bara bollen i rätt yta så kan han göra mål. Men det är inte så att man känner att så här, AIKs sätt att spela är tungt. AIK är jobbiga som lag att möta. Däremot så tror jag att alla lag i hela serien, till och med Malmö, känner att borta mot AIK, aha, Pittas rätt dag, då gör han två. Men har han en dålig dag, så är det inte så att systemet kommer göra honom bra.
Exakt.
Eller att liksom, alla vet att Anton Saletros, han kan stå och pinga sina frisparkar och hörner och träffa Sottes panna, och så är det mål helt plötsligt. Och sen kan AIK vara lite halvjobbiga i defensiven och maska och fula sig och hålla på med det som AIK har i sitt DNA att alltid vara bra på. Men man känner ju inte, för nu satt man ju och kände igen att så, ja, Pittas har inte dagen.
hur ska vi göra mål nu då? Mm. Alltså så här, ja, om inte han, nej. Okej, okay, för det finns inga mönster i något spel. Eller vi dominerar inte under matchen mot Brommapojkarna på ett sätt som gör att man känner sig trygg i att den här vinner vi nog ändå. Man satt ju helt plötsligt bara och skakade på huvudet och förstod inte, hur leder vi med 2-1? Mm. När händer det här liksom?
Ja, men och det är väl det man på något sätt får ta med sig då. Att man känner sig faktiskt ganska missnöjd, eller rejält missnöjd över prestationen över 90 minuter. Men trots det så är vi en ganska billig straff, inte helt fel, men ganska billig givet läget ifrån att faktiskt vinna den här matchen och stå på full pott tillsammans med 2 andra lag hittills. Och det är väl det man på något sätt får försöka så här, hitta det positiva i. Att så här, ja, det kommer vara en säsong där vi är jävligt resultat. Och det är det som jag menar, många som liksom efter den här insatsen så här, ja, hur fan kunde folk ha AIK 4 eller 5 eller 3 eller vad man nu hade dem i tabelltipset, men jag
därför att till och med när AIK är dåliga så står man på 4 poäng ja, efter 2 matcher.
Och det är väl det som är den stora skillnaden i år. Att ja, vi kommer ta ganska mycket poäng. Sen kommer många, alltså oss själva inkluderat, sitta och känna att ja, det var inte jättebra insats. Men ja, fan, ja, vi vann. Vi löste 2-1 borta mot Mjällby.
Jag tror att AIKs liksom, signum 2024 kommer vara, fan vad tråkigt det är att titta på. Men fan vad, liksom, de är svårslagna.
Ja, men lite så. Det är nog det spelsättet som vi kommer vara. Sen får man tycka vad man vill om det.
Vad händer?
Snart kommer han.
JG.
Snart kommer han. Vi är frälsaren.
Ja, det är faktiskt dags. Det är faktiskt dags.
Vi fan 3 poäng och extra sås. Vilken jävla eftermiddag.
Det är full träning.
Full träning och det är hemmaderby om 2 veckor. Jag bara säger.
Jag noterade en annan grej. Timingen på Martin Olssons avstängning. Första matchen han är tillgänglig. Djurgården borta.
Nej.
Det blir 5 nya.
Ja, det blir 5 nya. Alltså. Det blir 5 nya.
Det är så jävla givet.
Synd, han möter dock inte Gulliksen. För det är en head-to-head jag gärna hade velat se.
Kasta in Martins formel. Ta hand om Bergvall eller någonting. Spela 6.
Mardröm.
Drömsk move. Alltså.
Ja, ja. Lös det.
Finns det någonting annat att ta med sig från den här matchen? Eller? Straffen har du ju talat dig om. Det
den är inte felaktig. Jag har inte hävdat att det är liksom en domarskandal. Men jag tycker att den är billig. Alltså, bara att motståndarna på något sätt också håller med om att den känns rätt billig. Det säger ganska mycket, vill jag hävda. Så att alla blåvita och djurgårdare och sånt som hittade in i mina människor, så att den är solklar. Skit på er, säger jag bara. Men den är, det är vad det är. Alltså,
det är lite som jag tänkte.
Det är störigt att det är Kristoffer Karlsson som får ta den av alla jävlar.
Ja, så är det. Det är alltid störigt med Kristoffer Karlsson. Men det var ju även när Kalmar egentligen, eller när de gjorde 2-2 målet mot oss. Och vi får en frispark som man ju inte får 99 gånger 100. Men ibland händer det lite som en sak här. Att så här, vi kommer se sådana där handslägen så många gånger till i år. De inte blåser. Och det är väl det som är.
Det är som liksom. Spången säger också. När man rattade in sändningen och såg att Kristoffer Karlsson håller i pipan. Då visste man att får han bara läget, då kommer han ta det.
Ja, och det var ju det som var min
klockan
poäng.
Klockan får gärna vara 90 plus också.
Ja. Det var min liksom största andemening när jag twittrade om det här. Att han älskade det där.
Ja.
Han älskar skiten.
Det är det
som stör mig mest.
Ja.
Jag säger inte att det är sjuka straffen jag har sett. Utan det är det som stör mig att han... Man vet att han tar den 10 av 10 utan att tveka. Han har sett om den här 20 gånger och sagt att det är solklar. Den är 100% klar. Det är det som är så jävla störande.
Och sen på andra sidan spektrat ska ju Glenn ut i de finaste av de fina rummen. Glenn Nyberg.
Vad ska han göra nu då?
Han ska göra Champions League. De har Arsenal.
Men det är ju omöjligt.
Ja, det är ju tydligen det. Jag får det inte in det i skallen. Det ska inte vara möjligt, tydligen.
Att det är så. Nej, det är väldigt synd om domarna, ska vi säga.
Just det. Det glömde vi också.
Vad fakturerar de på en match? Det är 90 minuter fotboll.
Jag tror inte du vill veta.
Klart
det.
Klart att man hade bytt.
Ja, men alltså. med den där Torsson-spången, då hade det också varit hjärtinfarkt efter. Jo.
Precis som på planen, står rätt, smart. Använder hjärnan.
Hjärtligt välkomna till Påskbergsvallen och superrättanmötet mellan Varberg och Degerfors. Dagens domare August Spång.
Fan,
du hade rågrat den fakturan direkt.
Alltså, jag hade kunnat omfamna det.
100%. Stå där och bli kallad könsord av Otto i 90 minuter. Men,
fan, du blir ju kallad könsord av liksom, Djurgården 1891 på Twitter. Alltså, det är klart att jag tar Otto Smith live då.
Alltså, Ja, du har en poäng.
Man får ju ställa sitt eget liv mot det eventuella.
Och då... Spången med fyra riktigt tveksamma domslut kommer ut i i tunneln. Hela media väntar. Han har tagit bakdörren. Vägrar surra med media.
Spången hade vägrat media som domare.
Ja. Skit på er, hälsa August Spångberg ett sms.
Det här avsnittet ska också skita på sig just nu, men jag vill bara säga det så att jag har det sagt innan det gnälls för jävla mycket. Vi är fullt medvetna om att det har spelats annan fotboll i Allsvenskan den här helgen. Vi har liksom 90 minuter på oss att behandla matcherna, och vi hinner inte ta allihopa, och det är därför vi har avsnitt även på onsdagar och på fredagar klockan 14.00. Så ratta in de avsnitten ifall ni vill höra mer om till exempel matcher som ska spelas ikväll. Till exempel Mjällby gjorde processen kort med Peking.
Det får man säga.
Det får man säga. Var det Real Madrid de mötte?
Alltså om Peking. Malmös seger ändå var någon form av asfaltering och så. Alltså jag vill då hävda att Mjällbys seger mot Peking är alltså ännu värre. Det är en sällan skådad slakt. Alltså herre jävlar.
De fick åka nere alltså, på som de nere fick på åka.
Och på onsdag kommer Jocke också.
Ja, onsdag kommer Jocke, och då ska vi prata mer om Halmstad Blåvitt och domarinsatser och annat. Det var fint när alltså, till Glimbergs försvar så skrev han att straffen är så pass dålig så den ska inte slås om ändå. Men det var ändå fint att de hittade in att han gick för tidigt.
Ja, precis.
Lägg av.
Och det är inte lite han går för tidigt heller.
Det går liksom att göra freeze frame. Och så ser man att det är väldigt lite. Han går för tidigt. Behöver liksom inte ta den striden. Och sen så såg vi en repris på AIK Västerås. Men i Västerås. Ja. Matchen mellan Västerås och Elfsborg. Så att det är matcher vi ska prata om senare i veckan. Idag fick det bli mest fokus på Malmö-Bajen, såklart. På BP-AIK och lite grann på Halmstad mot IFK Göteborg. Men ur ett Halmstad-perspektiv med Baffo. Vi får se vad vi bjuder på onsdag. Då är vi tillbaka igen. Glöm inte att kvällens matcher, det är tre till antalet då. Det är ju Värnamo-Gais, Kalmar-Sirius, Djurgården-Häcken. Kan man ju se med sitt TV4 Play-konto. Bara 2,99 i månaden så får man se det. Och det är Champions League i veckan också.
Ja, men
vi
är
tillbaka här imorgon och allt möjligt. Kan man också se med sitt TV4 Play-konto. Vi har koder och grejer på Instagram och i avsnittsbeskrivning och överallt. Det går inte att missa.
Nej, jag sitter med spel på Värnamo på ATG.se. 2,30 får man på Värnamo rak seger. Det känns jättehögt. Jag har Gais jumbo. Jag tycker att det är bra. Men, så det kan man ju gå in och spela om man vill och är över 18 år och inte har problem med spel. För då ska man istället gå in på stadlinjen.se. Så är det.
Fan vad fint. Vi säger tack för den här gången. Vi hörs och ses igen på onsdag. Ta hand om er. Hej då.
Stoppa polisens övervåld.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.